Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi lever i en värld full av människor. I dagsläget är det estimerat att antalet människoliv på våran blekblå punkt i planet ligger på runt 7,3 miljarder. Jag bör inte gå djupare in i det, det är helt enkelt väldigt många människor. Det innebär att det finns få platser vi kan gå och vara helt själva. Våra städer är överbelastade, våra motorvägar och parkeringshus verkar svämma över. Det är kittlande om man tänker på just hur många människor det finns runt om oss på en daglig basis. Vilket är varför våra hem erbjuder en trygghet där vi kan få ro och komma undan. För hemma känner vi att vi har kontroll och vi känner oss trygga. Det är vår tillflyktsort där främlingar inte bara kan komma och klampa in utan att först bli inbjudna. Våra bostäder har varit vår tillflyktsort ända sedan människan gav upp sin jägar- och samlarlivsstil och bosatt sig på ett ställe istället för att flytta runt för att överleva. Dock så finns det många religioner som genom historien lärt oss att även om vi tror att vi är ensamma så finns det en annan värld bakom den tunna slöjan till verkligheten. Himlen, Guds rike, livet efter detta. Vi kan kalla det vad vi vill. Men människan har för den största delen alltid trott att det finns där. Väntande på oss. Under mitten av 1800-talet började vissa personer dock föreslå alternativa idéer om den världen. De sa att istället för att den världen är passiv så är den aktiv och blomstrande. Om vi bara förstod hur så skulle vi kunna interagera med den andra världen. Kanske till och med kommunicera med den. Detta gav vissa personer hopp, medan andra inte ens ville veta av det. Oavsett vad man trodde så började den nya tron att spridas. Få förutsåg dock att det fanns en mörkare sida av denna nya ideologi. De var bara glada över att en dörr hade öppnats för dem och njöt av tanken på att kunna öppna dörren och passera igenom och nyttja de nya möjligheterna som nu erbjöds. Men bara för att vi kan betyder inte det att vi borde. För vissa dörrar är stängda utav en anledning. Har du någonsin varit ensam hemma i tryggheten av ditt eget hem och känt att din hemmafrid störts? När något inte känns helt rätt och saker sker som inte borde ske och som inte har någon som helst logisk förklaring. Är du då verkligen ensam? Jag heter Jonathan Lundqvist och det här är Skräckpodden. Den presbyterianska prästen Eliakim Phelps fann sig själv ensam vid 59 års ålder efter att hans fru gått bort. Hans barn hade alla växt upp och flyttat ut och han letade därför efter en förändring i sitt liv som skulle kunna skänka honom någon sorts lycka. Han hittade sin förändring hos en yngre kvinna och snart var det nyfunna paret gifta. Hans nya fru var i 40-årsåldern och hade 3 egna barn, alla under 16 år. Det tog dock inte lång tid innan paret kunde välkomna en ny son in i deras liv och i november 1847 köpte familjen ett hus i Stratford, Connecticut. Det var ett unikt och vackert hus, byggt 22 år tidigare av en pensionerad sjökapten. Men huset hade stått tomt sedan hans död år 1845. Huset var stort och folk som hade besökt det tyckte sig kunna se likheter med ett skepp. Något man kanske kan förvänta sig av ett hem byggt av en kapten. Huvudhallen var 20 meter lång och det fanns 5 sovrum på andra våningen och ytterligare 2 på den tredje våningen. Huset försåg familjen, som nu var 6 personer, med allt utrymme de kunde tänkas behöva och mer det till. De flyttade in i februari 1848. Under de två första åren där var livet lugnt och stillsamt. Men den 10 mars 1850 skulle det komma att förändras. De hade gått till kyrkan om morgonen, som man förväntade sig av en präst och hans familj. Elijah Kim hade låst dörrarna till huset när de gick, då ingen skulle stanna kvar hemma. Till och med städerskan var ledig den dagen. När de återvände hem senare den morgonen stod husets ytterdörr på vid gavel. Elijah Kim gick försiktigt in och noterade att fler dörrar hade öppnats in i huset. Möbler hade välts, tallrikar låg sönderslagna på golvet och alldagliga saker som böcker och prydnader var utspridda över hela hemmet. De hade uppenbarligen haft inbrott. Inte ens barnkammaren hade lämnats orörd med möbler kastade över sängen. Panikslagen kontrollerade han skåpet på nedervåningen där de förvarade familjens silver och han upptäckte till sin förvåning att det fortfarande fanns kvar. Orört. Även hans fickur i guld låg kvar just där han senast lagt det. De frågade sig själva om de faktiskt hade haft inbrott. Vilka värdesaker hade då försvunnit? Orolig bestämde Elijah Kim att hela familjen tillsammans skulle gå upp på övervåningen och fortsätta undersöka saken. De kollade igenom varje rum, ett efter ett, letande efter tecken på samma sorts vandalism som på nedervåningen. Men varje rum de gick igenom hade lämnats orört. Om någon hade brutit sig in hade de kanske blivit bortskrämda innan de fick chansen att gå upp på övervåningen. Sista rummet de kollade var herr och fru Phelps egna sovrum. Det var rent och städat och sängen var fortfarande fint bäddad. Men något underligt låg i mitten på sängen. Det var fruns nattlinne. Det hade lagts ut i formen av en människa. Med armarna korsade över bröstet, som en kropp en begravning. Även ett par strumpbyxor hade blivit framlagda, så det såg ut som de hade fötter. Och där på en närliggande vägg fanns ett antal oläsbara texter skrivna. Något som såg och kändes ondskefullt ända in i märgen. Det är svårt att tro, men familjen viftade bara bort detta som något slags bus. Någon slumpvis vandalism och inget mer. Och vad som är ännu svårare att tro är att när det blev dags att återvända till kyrkan den dagen för eftermiddagsschemat så gjorde hela familjen det. Alla förutom Elijah Kim själv. Han stannade kvar, låste alla dörrar och fönster och satte sig sedan i ett av rummen på övervåningen med en pistol nära till hands för att vänta på att vandalerna skulle återvända. Men inget ovanligt hände på över en timme, smet han tyst ut från rummet för att undersöka resten av huset. Väl på nedervåningen öppnade han långsamt dörren till matsalen och frös fast. Nära på ett dussin figurer stod i mitten av rummet. Vissa var långa och höll biblar, andra var böjda ner mot golvet. Alla av dem dock verkade fokusera på formen av en liten figur ovanför deras huvuden. Han stirrade på dem för ett ögonblick innan han insåg att det var en liten staty hängandes från taket med ett snöre. Det var mycket att ta in antar jag, och det kan förklara varför det tog så lång tid för prästen att märka de andra underliggande detaljerna i rummet. Kvinnorna som var samlade runt den lilla figuren rörde sig inte. Det var inte ens verkliga. Alla av dem visade sig, var inget mer än kläder, tagna från ett av rummen på övervåningen. De var trasdockor. Någon eller något hade samlat ihop kläderna och satt ihop dem till mänskliga former och sen stoppat var och en av dem med trasor. Allt utan att Elijah Kim hade hört någonting alls. Han tog på sig ansvaret för dockorna. Han hade inte skapat dem och han sa inte heller till folk att han hade gjort det. Han medgav att de var ovanliga, till och med världsfrämmande. Han visste inte hur han skulle förklara hur det hade kommit dit, men han trodde att han ovilligt hade haft något med det att göra. Han skildrade hela på vad som hade hänt veckorna innan. Den 4 mars hade en vän till familjen hälsat på. Det hade varit ett typiskt besök. Efter middagen med familjen hade Elijah Kim och hans vän gått in till arbetsrummet för en whiskypinne och djupare samtal. Och eftersom det var år 1850, då spiritualismen tog sin början, så var det inte så konstigt att detta var ett ämne att diskutera. Det är svårt att veta exakt vad de pratade om. Kanske pratade de om folk som påstod sig vara hemsökta, eller ovanligheter i tidningarna som stack ut. Vad vi vet dock är att konversationerna till slut tog en annan form och blev seanser. Ordet seans är från franskan och betyder en sammankomst eller ett möte. Inom spiritualismen var en seans dock något mer. Det var ett försök att kommunicera med andar. Seans var, och är fortfarande, ett agerande av hopp. För Elijah Kim och hans besökare var det dock bara deras egna nyfikenhet som drev dem, och de bestämde sig för att prova. Kanske var det whisken de drack, eller att det var så pass sent. Men det sägs att de två männen utförde en amatörseans just där i arbetsrummet. Och enligt Elijah Kims egna erkännande verkar de ha lyckats. Efter att försökt nå ut i andevärlden hade de båda hört en knackning. Det glömde brandtiden säkert bort den kvällen. Men efter incidenten den 10 mars med de fullskaliga dockorna började bara fler och fler ovanliga saker hända i hushållet. Saker och ting eskalerade och det hände i närvaron av flertalet vittnen. Elia Kim var en skeptiker. Så för att kunna dokumentera vad som pågick tog han hjälp av kollegor som själva var lika skeptiska. Senare rapporter visar på att aktiviteterna i huset bara blev allt mer onaturliga. Saker dök upp från ingenstans och kunde sakta sväva fram genom rummet. Vissa av dessa saker kunde till och med landa försiktigt, som om någon skulle lagt ner dem på golvet. Mat dök upp i middagar och kunde ibland falla rakt ner på bordet. Även tyngre saker, såsom redskap till braskaminen, sägs ha flyttat sig runt bland rummet på egen hand. Vid ett tillfälle kallade Elia Kim på en annan präst, John Mitchell, som skulle hjälpa honom att undersöka saken vidare. De två männen låste in sig i själva vardagsrummet och väntade. Vetande att det skulle vara omöjligt för någon, kanske något av barnen smyger sig in och kastar saker genom luften. Det rapporterades att de två männen den kvällen såg ett dussintal objekt dyka upp den natten och sen falla mot golvet. Många av sakerna visade vara kläder från övervåningen, som om de hade fallit från ett hål i taket. Samma kläder som de som hade använts till de fullskaliga dockorna som Elia Kim hade sett några veckor tidigare. Historierna fångade uppmärksamhet hos andra medlemmar i familjen. En gång fick han besök av sin vuxne son, Austin, som var professor i gudelära, och Elia Kims egna bror, Abner, en av de duktigaste läkarna i Boston vid den tiden. När de var där hörde de knackningar på ytterdörren, men när de öppnade så fanns det ingen där. Det antog såklart att det var ett bus. I ett hus fullt med barn så var det den logiska förklaringen. De tog sedan och inspekterade systematiskt alla rum i huset och letade efter personen som var ansvarig för ljudet. Dörrar låstes, barnen blev isolerade under uppsyn. Men deras letande tog ett abrupt slut den kvällen, när båda männen återigen hörde knackningen. Denna gången stod de båda på varsin sida av dörren. Flygande kläder och osynliga knackningar kanske är något de flesta familjer skulle kunna lära sig att hantera, då det inte verkar vara något ondskefullt eller farligt med sakerna som skedde. Så Elia Kim hade inte bråttom att lösa problemet. På många sätt verkar det här mer vara en ny...
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Vi fick en iakttagare än en orolig husägare. Men även det skulle snart komma att ändras. De fysiska överfallen började som små nypåslag. Någon gång i april 1850 var det en besökare hos familjen som rapporterade att även han bevittnade några av överfallen. Enligt honom var det ingen misstänkt av historien alls. Ingen hade, vad han hade kunnat märka, ljugit om något av det. Det blev dock mer livshotande när Laia Kims fru vaknade upp mitt i natten av att en kudde blev tryckt över hennes ansikte och något som var linnat runt hennes hals. Hon överlevde, men efter det stod det klart att anden, om det nu var det verkligen var, inte ville dem väl. Och sen inriktade den sig på deras unge son, Henry. Han var bara 11 år vid den tiden och ingen är säker på varför, men han blev det huvudsakliga offret för den osedda kraften i huset. Stenar kastades mot honom under flera tillfällen. Han sågs ibland bli lyft upp mot taket och en journalist bevittnade en gång hur han blev lyft och kastat tvärs över ett rum. Allt gjort av något osett. Henry försvann också ibland, vilket gjorde hans föräldrar mycket oroliga. Första gången det hände blev han senare upphittad, fastbunden med rep vid ett träd på trädgården. Han visste inte själv var han hade hamnat där. En annan gång blev han upphittad inuti en av husets garderober, sovandes på en hylla som var för högt upp för pojken att ha kunnat klättra upp till på egen hand. Och runt hans hals hängde en snara. Henry fick lida mer än någon annan i familjen det året. Han blev knuffad in i en behållare av vatten. Hans kläder blev sönderrivna samtidigt som han hade dem på sig. Och vid ett tillfälle startade en eld under hans säng som kunde ha bränt honom levande. Lyckligtvis lyckades han komma undan de flesta överfallen oskadd. Men hoten var ständigt närvarande och verkliga. Samtidigt som överfallen mot Henry fortsatte blev Laia Kim allt mer frustrerad. Han började blint skrika till vem det nu än var som bar ansvaret och han pratade till tomma rum där han krävde att överfallen skulle upphöra. Men det gjorde de inte och i flera enstaka fall dök mystiska lappar upp. Grov handstil på små bitar av papper skrivna till husägaren. Även om lapparna idag gått förlorade berättade Laia Kim att dess innehåll var mer än obehagliga. Som ett sista försök att fria sitt hem från var det nu än var som bodde där, samlade han kollegor för ytterligare en seans. Han hoppades att han kunde lära sig något om anden, någonting som skulle kunna hjälpa honom att bli av med den. Laia Kim hade förlorat allt hopp, så nu började hans rationella tänkande luta sig ut över outforskad mark utav desperation. Tyvärr så skulle det visa sig att seansen inte gav mycket ny information, men enligt Laia Kim och andra vittnen så fick det faktiskt kontakt med en ande. Den påstod sig vara en man som hade jobbat på kontor tillsammans med Laia Kims fru när hon hade haft finansiella problem. De kollade upp hans namn och det som han hade berättat visade sig stämma överens med informationen om mannen som fanns tillgänglig efter hans död. Men det fick inte något svar på vad familjen Phelps ande ville eller hur de skulle bli av med den. Lapparna fortsatte att dyka upp. En gång dök en lapp upp på bordet när Laia Kims fru hade tebjudning. Hon fick under annan tid ett dussintal lappar. Många av dem där det stod andra namn för djävulen som var vanliga under den tiden. Namn som Belzebub, Sam Slick och Lucifer. I september det året så dök en lapp upp på skrivbordet när Laia Kim satt och arbetade. Han försökte utskilja den grova handstilen som gott han kunde. Och när han såg var att det var en fråga. Lappen läste. När ska ni försvinna? Det var ett tydligt och slagkraftigt budskap. Laia Kim och hans familj var inte längre välkomna. Kanske var det ett hot, kanske skulle övergreppen bli fler och värre. Om en liten eld kunde startas under Henrys säng så verkade det inte omöjligt att hela huset kunde sluta upp i lågor. Laia Kim tog ett ögonblick att samla sig. Sen sträckte han sig efter lappen och en penna och han skrev sitt svar på samma lapp. Den 1 oktober. Han fick inget svar men han höll sitt ord och den 1 oktober 1850 flyttade familjen till Pennsylvania. Bara några veckor senare så återvände de dock till huset. Varför vet vi inte. Kanske ville de ge huset en ny chans. Det var ju ändå deras hem. Men händelserna skulle inte upphöra. Fler knackningar, fler skrifter på väggarna och fler objekt som flög genom luften som om det hängde från trådar. Och då, i maj 1851, dök den sista lappen upp i huset. Och efter att ha läst den lappen flyttade familjen ut för gott. En annan familj köpte huset kort efter att familjen Phelps flyttat ut. Och genom året så skulle huset komma och byta ägare ofta. Under 1940-talet så gjorde huset om till ett äldreboende. Och när det unga paret som var sjuksköterskor, Carl och Sofie, flyttade in i huset 1947 så började historierna om ovanliga händelser ta sin början återigen. Dörrar som inte ville stå stängda, knackningar, viskningar och ljud som inte verkade ha någon logisk förklaring. Men det var parets spädbarn Gary som råkade ut för mest oroväckande saker. En natt vaknade paret av ett av patienternas nödlarm. Karl skyndade sig ur sängen för att se vad det var som hade hänt och kände då lukten av rök. Han sprang från rum till rum och kollade till varenda patient, men alla låg och sov. Till slut sprang han upp till tredje våningen och in till Garys rum, där lukten var kraftigare. Rök steg från Garys säng, så han skyndade sig dit och såg att täcket vid nedre kanten av sängen stod i brand. Små lågor som sakta spred sig genom sängkläderna. En annan nattsömn stördes av samma nödlarm. Denna gången skyndade både Karl och Sofie till Garys rum och han ser hur den lille pojken hade tagit sig ur sin säng och kröp allt närmare trappan. Hur han hade lyckats ta sig ur sin säng och ut ur sitt rum vet ingen. Under alla tillfällen så var det patienternas nödlarm som hade räddat Garys liv. Karl och Sofie var tacksamma för vem det nu än var som alltid lyckades väcka dem när Gary behövde deras hjälp. Det ironiska var att nödlarmet var designat för att de skulle kunna hjälpa patienterna, men minst två gånger så verkade det som om patienterna hade hjälpt dem. Så de frågade alla patienterna en och en, men ingen tog på sig ansvaret. Karl och Sofie kände inte familjen Phelps, men det finns en chans att det kan höra talas om att huset skulle vara hemsökt, men antagligen hade ingen aning om hela historien. De visste definitivt inte om de obehagliga lapparna som kunde dyka upp då och då. Men skulle de ha fått en chans att läsa dem så skulle de ha blivit förvånade över vad det stod på den sista lappen som Elijah Kim skickade till sig ett decennium tidigare i maj 1851. Den onda är borta och en bättre har kommit. Det ni precis hörde var ett utdrag från podcasten Lore, avsnittet Passing Notes, baserat på sanna rapporter från familjen och flera vittnen. Först skriven av Vera Mankey, översatt och bearbetad av mig. En vän till mig berättade för inte för så länge sedan om hon fick uppleva för mystiska händelser när hon var yngre och bodde i en lägenhet i Borås tillsammans med sin mamma och sin tvillingssyster. Så här berättade hon. Vi bodde i en lägenhet på Kristineberg i Borås. När man kom in i lägenheten så möttes man av en lång hall och till höger av hallen var min systers rum och till vänster var mitt rum som var vägg i vägg till köket. Längst bort i hallen låg vardagsrummet där min mamma hade sin säng. Jag hade aldrig tyckt om lägenheten. Sen första dagen jag satte min fot där kändes det inte rätt. Jag vet inte hur jag skulle kunna förklara det, men det var som att gå in i en främlingshem där man inte var välkommen. Många konstiga och oförklarliga saker hände under nätterna i den här lägenheten och jag är glad att vi inte längre bor kvar där. En natt när jag och min syster var ensamma hemma för att våra mamma jobbade natt så låg jag i sängen i mitt rum och hade svårt att somna. Ute i hallen, mellan mitt och min systers rum, hade vi en plastmatta som gjorde ett tydligt ljud ifrån sig och någon gick på den. Den natten hörde jag väldigt tydligt ljud från mattan och jag log när jag insåg att min syster snart skulle öppna dörren och säga att hon inte heller kunde sova. Men dörren öppnades aldrig. Till slut tog jag mod till mig och kikade ut i hallen. Den var tom, så jag gick sakta över till min systers rum för att se om hon var vaken. Väl där inne säger jag att hon var det, och så jag frågade henne om hon hade varit ute i hallen. Hon svarade kort att det hade hon minsann inte varit, för hon trodde att det var jag som hade varit uppe och vandrat på plastmattan i hallen. Jag gick inte tillbaka till mitt rum den natten. En annan morgon när jag vaknade tidigare än alla andra och gick in i köket för att hämta ett glas vatten så möttes jag av att alla lådor och köksskåp stod på vid gavel. Jag inbillade mig själv att någon måste ha gått i sömnen och omedvetet öppnat dem då ingen ville ta på sig ansvaret. Men innerst inne tänkte jag att det var något annat som låg bakom. Jag och min syster var inte ensamma om att känna av att det var något olustigt i lägenheten. Även våra mamma, som är den mest orädda människan jag känner och som verkligen inte tror på något övernaturligt, verkar ha känt av åtminstone något, även om hon aldrig skulle erkänna det. Jag gick under en natt upp för att lägga mig i hennes säng när jag var rädd och inte kunde sova. När jag stod framför henne så ville jag dock inte väcka henne, så jag bara stod där en stund och kollade på henne när hon sov. Till slut vaknade hon, och när hennes blick möttes av en skepnad av en flicka som stod och stirrade på henne i mörkret, så såg jag paniken i hennes ögon. Och hur hon försökte hålla tillbaka ett het skrik innan hon insåg att det bara var jag. Även min kusin upplevt kanske den mest obehagliga händelsen av allt det vi alla upplevde i den lägenheten. Hon skulle sova över en natt när vi andra var bortresta och hon sov i mitt rum. Hon sov alltid med ögonbindel för att lättare kunna somna. Men den natten, strax innan sömnen hade tagit henne, så kände hon att någon knackade henne i pannan 3 gånger. Hon blev förstelnad av skräck och vågade absolut inte ta av sig ögonbindel, utav rädslan för vad det var hon skulle mötas av. Så hon bara låg där, väntande, låtsade sova. Och då hände det igen. Knack, knack, knack. Vi flyttade så småningom ut från lägenheten, men mammas syster som bodde i lägenheten bredvid blev kvar. En dag ringde det på hennes dörr. Det var grannen som nu hade tagit över våran lägenhet, och han frågade min moster om hon kände dem som bodde där innan och om vi hade märkt av något underligt under våran tid där. Min moster svarade att vi inte hade det, då det inte var något vi gick runt och pratade om vad vi upplevde för saker där, som ändå antagligen bara var inbillade. Men det han då berättade för min moster får varenda hårstå på min kropp att resa sig. Han berättade att det bor en liten flicka i lägenheten, som för det mesta håller till i hallen. Han brukade se henne på nätterna, och då stod hon bara där, helt passiv. Han påstod att hon inte var ond eller farlig, men han tyckte att vi borde få veta om det, som han nu också visste. Det här var första avsnittet av Skräckpodden. Har du tips på historier eller har du kanske varit med om något själv som du vill berätta om eller vill du bara höra av dig till podden? Skriv i så fall in till mig på skrackpodden@gmail.com. Om du är duktig på musik och skulle vilja göra musik till podden, kanske en jingle eller en slinga stämningsfull bakgrundsmusik. Jag uppskattar all hjälp jag kan få. Hör då av dig. Bilden till podden är gjord av Kim Hatchberry. Vill du se mer av hans konst så följ honom på Instagram på @licensetokim. Och mig hittar du på @lundqvistj. Vi hörs igen i nästa avsnitt. Jag heter Jonathan Lundqvist.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.